idag kommer vi fundera kring hur kommer det sig att våra liv blir som de blir? Kan vi påverka och välja? Finns det en medvetenhet? Eller är vi omedvetna? Tar vi ett eget ansvar för vad som sker? Ja. Jag överlåter till Kiki att prata lite mer kring det här med medvetenhet och omedvetenhet.
Mm. Hej igen. Jag skulle nog vilja säga att mycket av vårt liv gör vi kanske väldigt icke-medvetna val. Jag brukar säga att hjärnan är en väldigt lat muskel och är faktiskt den bästa återvinningscentralen vi har. Den vill gärna göra samma saker om och om igen. Tolka situationer så att det här har varit med om förut. Ja, men då reagerar jag på det här sättet. Och det innebär att mycket av vårt liv tenderar faktiskt att gå i rätt så mycket automatiska spår. Och vi behöver då stanna upp ibland och fundera kring varför gör jag så här? Vill jag fortsätta med det här? Oavsett om det gäller relationer till partners eller vänner. Eller trivs jag på mitt jobb? Gör jag det som känns rätt för mig? Vad tog alla drömmarna vägen? Lever jag mina drömmar? Eller ja, rullar jag på i något spår som jag kanske inte alldeles själv har valt? Så tänker jag att det inte är lätt. Ibland bara tycker jag nog att många och ibland en själv att det blev som det blev ett tag innan vi behöver kanske stanna upp och fundera lite. Har du varit med om en sån situation, Karin, när livet bara rullat på med någon sorts automatiskt spår och man sitter på det där tåget och det bara liksom tutar och kör, eller?
Och bromsarna släpper.
Ja.
Ja, jo då. Tyvärr skulle jag vilja säga. Och det ingår i själva fenomenet, det här med att gå i väggen, tror jag. Så ingår det, spelar ingen roll hur många som står och skriker att du måste kliva av, du måste sluta, det går inte. Och fortsätta så här, så kommer du inte sluta förrän du går in i väggen och får insikten på grund av erfarenheten att det tar emot. Du kommer inte upp, du kan inte tänka. Du kommer inte ihåg vilken knapp du skulle trycka på för att få igång tvn och så vidare. Tyvärr så är nog det ett nutidsmänniskans gissel också, till stor del. Men vad är det som gör då att vi inte stannar upp utan bara går på? Vad kan vi göra för, kan vi på något sätt öka vår medvetenhet så att vi bevakar oss själva och stannar upp vid vissa signaler? Jag har inte sovit i natt. Jag kommer inte ihåg vad vi kom överens om i morse hemma vid frukostbordet. Eller finns det signaler som vi kan medvetandegöra för att ta till oss och bromsa lite grann? Har du någon erfarenhet av det?
Ja, nu pratar du konsekvenser av när tåget kör in i bergväggen och vi hamnar i utmattning. Och jag tänker egentligen så började med att jag tänker på mina tankar och vad mina tankar innehåller. Alltså vi kan ju tänka, som jag sagt, alla möjliga typer av tankar. Och väldigt många människor tror att deras tankar är sanningar. Och då blir det problem om allt det jag tänker skulle vara sant. Så det gäller då liksom att identifiera vilka tankar som kommer och går, liksom utvärdera den. Hur stollig är den här tanken 1-10? Måste jag vara bäst på jobbet? Måste jag ha mest besök av alla? Måste jag det här och borde jag det där? Och liksom titta på vad är det här för en tanke? Om jag tror på den här, hur mår jag då? Gagnar det mig nu på kort sikt eller på lång sikt? Alltså, vad händer om jag tar till mig den här tanken som sanning? Tror du på dina tankar?
Jag har inte tänkt den tanken. Jag har inte ifrågasatt det. Jag har nog grubblat över mina egna tankar i 40 år minst, tror jag. Någonting som slår mig, om man då är i ett sånt varande så att säga, så att man bara går på, kommer man att behöva hjälp med någon som slår en på axeln, eller slår, som petar en på axeln, eller som uppmärksammar en på det här frågorna? För det är ju en, har ju blivit en normalitet på något sätt i ens eget liv. Att man får hjälp i början och vara vaksam. Eller, som faktiskt hände mig när jag var i 20-25 års åldern och mådde inte kul, och det är bara förnamnet, att jag läste väldigt mycket då och hittade en bok som hette Orden som befriar, Marie Cardinal. Där i hittade jag någonting som fick, som tryckte på någon knapp för mig, som uppmärksammade mig på en vaksamhet som jag skulle använda mig av framöver. Men det var ju inte liksom trycka på knappen så var det klart och så mådde jag jättekul dagen därpå, utan det var ju en process som drog igång. Mm. För det är ju frågan om en, för mig, avgiftning med vad det innebär. Och det kan ju vara direkt livsavgörande också, beroende på det jag vill kalla programmering då, eller fostran, eller att gör du så här, då blir det straff, alltså i form av någonting. Och då kan ju en förändring av ens beteende vara ganska smärtfullt, att man är rädd.
Tänker också sådär att vi har ju upphöjt just tänkandet som någon sorts konstform. Jag tänker Descartes, jag tänker, alltså är jag. Det blir också det här tufft då, man kan liksom se på tankeinnehållet att det innehåller så många olika tankar. När du ställer frågan, vad kan man göra? Jag skulle vilja gå ut på förskolan, första klass, och säga till alla unga, hallå, ni kan tänka precis vad som helst. För ert huvud kan ta fram allt ni har sett och läst och sett på film och hört. Ert hjärna kan producera allt det här i form av meningar. Men om jag tänker tanken och till och med säger, nu har jag så ont om pengar, säger tanken, så ska jag gå och slå ner en pensionär så jag får lite mer kläder i kassan. Jag kan tänka det, jag kan säga det. Men innebär det här att det är sant? Nej. Det är det inte. Och så är det ju med alla tankar. Det är små elektrokemiska impulser som flickar till i vår hjärna. En del säger att vi tänker 40 000 om dagen, andra 72 000 om dagen. De flesta är vi inte ens medvetna om att vi tänker. Alltså vi har en existens som styrs av massvis med omedvetna tankar som vi inte ens har tillgång till att vi tänker. Men vi är som, vi styrs ändå av dem om vi inte lär oss att fundera ibland. Vad är det jag tänker just nu? Och liksom stanna upp och titta på vårt tankeinnehåll. Det skulle jag vilja att alla lärde sig tidigt. Att du är inte, du kan tänka vad som helst, men det är inte sant. Lyssna åt det som är bra för dig och skippa resten. Det säger jag till mina barn och ungdomar hela dagarna. Liksom. Ja, är det för konstiga tankar, det är tankar som gör att du inte mår bra, men zappa till en annan kanal då.
Homo sapiens.
Ja, homo sapiens, ja, det var bra.
Vi har ju alla olika hjärnor och olika skrynklingar som liksom är mer eller mindre aktiva. Eller är det någonting man kan arbeta upp? Är det någonting man kan bestämma sig för att bara ta bort? Är det någonting i det man kallar reptilhjärnan som vi bör ha kvar för vår egen överlevnad och så vidare?
Reptilhjärnan har inte så mycket med tankeinnehållet att göra. Den skickar mest upp signaler när hotstresssystemet går igång.
Okej.
Ja. Så att, men
och vad går gränsen för hot? Vad är ett hot? Kan man jämföra hotet för grottmänniskan med hotbild idag?
Ja, då kommer det in på det här. Då måste jag säga att vi har ju de här stenåldershjärnorna. Vi har inte blivit uppdaterade på 70 000 år. Och det innebär ju då att vi fortfarande har benägenhet att tolka det mesta som hot, det vill säga blir stress. Därför din hjärna kan inte skilja på det du tycker är jobbigt och ibland alldeles för tråkigt, utan då blir det stresspåslag, det vill säga ett hot. Ett hot kanske mot vad du tänkt göra den dagen. Ett hot mot din inre frid, ett hot mot din hälsa. Alltså alla måsten och borden är hot. Alla skuldkänslor är stress. Är du med?
Ja.
Så att man tänker stenåldersnisse gick runt på savannen och oj hela dagarna. Och, oj, vad är det som prasslar där? Oj, har du ätit det här? Vad är det farligt? Och det kommer andra människor där. Så att vi har en benägenhet att hela tiden försäkra sig om att vi är trygga. Någon sa, läste jag någon gång, så att det enda som vår hjärn håller på med varje mikrosekund, det är att ställa sig frågan, är jag trygg nu?
Det var ju intressant, för det är ju väl det jag skulle vilja definiera med är basen för att ha sig med sig.
Mm. Och det är svårt när vi har en stenåldersstjärna. Jag kan bara snabbt säga, vi har, det är en pedagogisk modell. Vi har två system till. Det ena är lugn och ro, trygghetssystemet. Och det andra är det, kan man säga, göra systemet där vi jobbar, lär oss, utforskar världen i. Och det systemet, göra systemet, det bygger bara på lust och olust. Det är det här dopaminstyrda, att det vi tyckte var kul, det vill vi göra mer av. Och det vi tycker är tråkigt, ja, det är många av oss som försöker låta bli om vi kan. Och blir det för tråkigt och det blir för måsten, borden i det som ska göras, ja, men då får vi stresspåslag. Och i stressen där, alltså i varje system har vi olika kemi, vi har olika mindset. Och stressen är ju kortisol, adrenalin, noradrenalin. Och långvarig stress ger ofta depressioner.
Hur ska man lära sig då att inte gå in i det? Kan man styra det, menar du då, att välja bort de här stress-stimuli, eller vad man ska kalla det för, eller missförstår jag?
Mm. Alltså det är ju så att vi kommer då, vår ständigt vaksamma stenåldershjärna försöker hela tiden liksom hålla oss trygga. Och den feltorkar ju väldigt många situationer. Men då kommer jag tillbaka. Om vi vet nu att åh, så mycket folk. Usch, nej, jag pallar inte den här folksämningen, säger stenålderskärna. För då umgick vi människor med 21-28 personer och stora grupper kunde vara ett hot. Och då kan vi plötsligt känna så, jag vill inte gå på den här marknaden eller storhandlare med.
Mm.
Om man då vet, okej, för att de här tankarna kommer, så är det ju ingen sanning. Man måste stanna upp, ifrågasätta.
Om det är relevant.
Ja, alltså, vad kommer det här? Är det farligt att åka till, vad heter den här stora, in i Täby köpcentrum? Är det verkligen farligt? Nej, väldigt sällan, eller hur?
Men där, då kommer det här med panikångest in, ja, tycker jag. För att det är ingen rolig känsla.
Nej,
det... att vara i. Men vad är det som utlöser den? Vad är det som väcker då den här stenålders hjärnan?
I panikångest?
Ja.
Då har du tryckt på hotsystemets, kan man säga, allra yttersta gräns. Liksom. För det, du har ju allt från lite, kan man säga, sipprande stress som sedan växer till lite mer vaksamhet, till lite mer oro, ängslan, till mer och mer ångest, och sen kommer panikattacken. Då har du toppat ångestkurvan, är du med?
Ja.
Och det kan ju styras av mest absolut de tankar som kring de situationer som din stenåldershjärna har fått för sig är farliga. Jag har en som jag träffas och får panikångest när man ska gå in i skolan. Det är ingen farlig plats, men det blir det för den här personen nu med.
Ja, men varför? Det finns ju ingenting som liksom går att härleda till sten. Och jag gick ju inte i plugget då, och det var mer än 28 personer. Utan det är ju någonting, är det att trygghet, av egen erfarenhet och det du säger nu, så känner jag då att de tillfällen, vilka har varit ett antal, då har min grundtrygghet varit helt utplånad och då har panikångesten kommit. Är det så du menar att det är liksom att när tryggheten är borta, vilket också yttrar sig i det absoluta motsatsen till att ha sig med sig. Så skulle jag verkligen vilja säga. Den absoluta motsatsen till att ha sig med sig är känslan av att vara inne i en panikångestattack.
Så kan det vara, men du kan vara, alltså när hotsystemet triggas så kan det vara en första gångs tillfälle. Det kan vara återkommande. Du kan ha väldigt olika ha sig med sig från person till person. Så det går liksom inte att generalisera. Utan panikångest är bara att den här hotknappen, den är nedtryckt till botten just nu. Och det är vad den här personen har bedömt vara extremt obehagligt att utsätta sig för.
Ja, det är bara förnamnet.
Ja, och det kan vara väldigt, en del kan inte köra på broar, en del vill inte gå in på vissa platser, en del får panikångest på kvällen, en del, alltså, någon får de, folk kommer för nära. Alltså det går inte, det är så totalt olika individ för individ. Men det är alltid att hjärnan fellarmar situationen. Man är kidnappad av den här stenålders hjärnan som det trycker ner hotknappen i botten, eller i toppen kan man säga.
Man feltolkar verkligheten samtidigt som det är det som blir verkligheten i en sån situation. Mm. Jag har själv och kan ha jättesvårt än idag att åka buss. Mm. Så att man liksom, jag har verkligen pinat mig igenom då det här. Gå på och åk med. Och ja, att man ska utsätta sig för och så vidare. Avgifta sig den vägen. Ja. Men det är ju, kan vi plocka in det under rubriken hur vi väljer våra liv? Kan vi lära oss att ta bort de här impulserna som leder oss fram till en panikångestattack eller en depression eller ja.
Jag tänker så här, om man börjar med grunden är att förstå hur vi funkar och också om man redan tidigt vet att det här är tankar. Men det är bara tankar, det är inga sanningar. Nu säger tanken, men du ska inte gå in på det här storköpet. Eller du ska inte gå in i skolan. Eller nej, du ska avstå från det här. Så är det bara en tanke. Och det kommer från ett larmande hotstresssystem. Som sänder ut signaler för att den tolkar den här situationen som otrygg. Och uppgiften för stenålders hjärnan är att säkra vår överlevnad. Vi ska vara så trygga som möjligt. Och stenålders hjärnan kan inte förstå komplexiteten i den kultur och samhälle vi byggt upp 2023. Det är alldeles för komplext för en stenålders hjärna. Och framförallt det som vi tänker är väldigt jobbigt översätts lätt till farligt. Är du med?
Mm.
Så att väldigt mycket av dagens ohälsa beror på den här fellarmande hjärnan som i all sin välvilja vill trygga upp vår tillvaro. Men tillvaron är alldeles för komplex att förstå.
Men då kanske det ligger någonting i det där då, att inte avgränsa sig ifrån, eller vad ska jag säga, ångest, panikångest, depression och så vidare. Utan faktiskt kunna bli vän med de känslorna.
Mm.
Det låter ju inte klokt att säga det till någon som kryper på väggarna.
Mm.
Men om man kan plantera en sån tanke någonstans att det här går att leva med.
Mm. Och vi måste leva med det, därför att utan ångest så har vi ju inga, ska man säga, larmutrustning. Vi ska ha ångest, vi ska känna rädsla om vi är på väg in i farliga situationer. Vi ska få ångest om vi möter någon vars signaler, kommunikation vi inte kan tolka. Det kan vara farlig person, och då kommer den här ångesten, olusten att liksom säga, det här är nog inget bra för mig. Så att ångest i sig ska vi inte ta bort. Däremot så har vi den här kliniska ångesten som skapar onödig rationell ångest och panikångest. Den kan vi lära oss bara att tänka så här, bara vi förstår till exempel panikångest. Det är fruktansvärt obehagligt. Jag hade också en period med panikångest när jag var ung vuxen, och jag tror jag skulle dö, jag vet inte hur många gånger. Men när jag förstod, det är inte farligt, jag kommer inte att dö. Mm.
Men innan man kommer till den insikten, och den här är en verklighet. Ja. För det är någonting som stör mig än idag. Det är när någon säger, åh, jag får sån ångest, gud vad det regnar mycket idag. Då känner jag bara, du har ingen aning om vad du pratar om. Att lära sig på något sätt, alltså förankra någon slags respekt inför den känslan en människa har. Skilja på rädsla, obehag, det finns säkert andra graderingar också. Men en ångest, det är någonting annat.
Alltså, ångest är ju ett begrepp som hus. Och hus kan vara slott, koja, alltså allt. Och när folk kommit med så här om ångest, så brukar jag alltid fråga, vad är ångest för dig?
Mm.
Beskriv din ångest. Mm, därför att det är ett namn som precis som du säger, det används som bara, jag orkar inte, har ingen lust, gud vad jobbig tillvaron. Till att faktiskt ha så ångest att man inte ens vet om man orkar leva i det här tillståndet. Därför ångesten kan vara fruktansvärt plågsam.
Mm.
Det kan verkligen vara en mardröm, ett tillstånd som är så jobbigt att leva med.
Och där har du precis återigen känslan när vi verkligen sätter ord på det. Den absoluta motsatsen till att ha sig med sig.
Ja, det är borta.
Och då är det ju viktigt samtidigt att veta att, ja, men en del av det här varnings- eller larmsystemet behöver vi ha kvar för att överleva.
Mm.
Men på vilken nivå?
Mm. Och veta hur vi ska reglera de här tre systemen. Jag brukar säga att är kroppsliga system, så har vi faktiskt också en avstängningsknapp på hotstresssystemet. Och det är ju, alltså den som har designat människan var verkligen, vad det nu kan vara, genialisk konstruktion. Det är vi. Därför att när vi har och behövde ha ett sånt snabbväckt alarmsystem, så var det också viktigt att det fanns en avstängningsknapp så att vi kunde tanka i det här lugn- och rosystemet. Och det är via andningen. Så andningen nedanför diafragma stänger av hotstresssystemet. Och det här har ju nutidsmänniskan börjat namna. Jag är jätteglad att folk hittar mindfulness, yoga, övar på medveten närvaro. Där allting går ut på en kroppslig liksom, förmåga och teknik. Att djupt andetag ner i magen. Och den sekunden stänger jag av mitt skenande hotstresssystem. Så att jag säger, andas ner till magen och ser tonåringar och säger, ja, men som tonåring får man ju sucka, så fortsätt sucka ner andningen till magen. Bara, liksom. Du är ju tonåring, sucka mer. Få ner andningen till magen. Mm. Det är avstängningsknappen. Och då har vi inte de här tankarna om fara, hot, måste, borde, som vi har när vi är i stresshotsystemet.
I vilket skede menar du då att ska man plocka in andningen så att den blir så medvetet djup Så ofta vi bara kan, ja, under dygnets alla timmar.
Ja.
Ja, då kan vi ju påverka vårt liv.
Då är du i trygghetssystemet. Där har man sig med sig. Mm. Är du med?
Ja, ja.
Och vi har olika blodtryck, alltså vi har olika. Allting blir olika beroende på. Vi kan liksom mäta kroppsligt vilket system vi befinner oss i. Så jag brukar säga förbaskade stenålderkärna. Den spelar oss ett spratt. För det är så svårt. Och sen ska vi inte ens prata vilken hjärnstress vi utsätts för idag.
Ja, idag ja. Med all info.
Alla dessa intryck som vi inte är. Alltså vi kan inte sortera.
Men i det läget kanske det är tur att stenåldershjärnan finns där. Då håller det där i schack på något vis. Vad skulle hända om den inte var där med sitt larmsystem? Och all info vi får utifrån som dessutom, framförallt inom politiken, ett parti säger att vitt är vitt och de andra säger vitt är svart och ja, motsägelsefull info och så vidare. Om stenåldershjärnans larmsystem inte finns där, då kanske vi bara skulle gå sönder fullt ut. Nej, det var en långsökt tanke.
Nej, jag tänker att vi vet ju ingenting, Karin, hur det fungerar. Men vad som blir lite med dagens teknik, det blir ju den stress som man utsätts för. De som jämför sig på alla sociala medier, tv, alltså kulturens, vad ska man säga, hur man ska se ut, hur man ska vara, vad är framgång idag. Om du vill vara någonting som du inte är, om du vill se ut på något sätt som du inte gör, då blir ju det en stress. Det är ju den här jämförelsestressen.
Den skapar vi ju själva också.
Den skapar vi själva, men allting som du kan tänka och är missnöjd med, så fort du är missnöjd med dig själv, då är du ju hot stresssystemet. Missnöje är det lika med stress, och stress är lika med hot. Mm. Och där har vi sett det. Fasansfull ökning av psykisk ohälsa bland ungdomar sen smartphones kom. Jag läste en siffra att ohälsa bland ungdomar har ökat med 400% sen smartphones.
Mm.
Och det är den här jämförelsen med andra när vi då inte riktigt tycker att vi själva ligger.
Ursäkta, jag säger det då, men då kanske du får en liten hint om varför jag har en iPhone 5 som mina barn håller på att skratta ihjäl sig åt. Jag klarar mig alldeles utmärkt med den. Jag behöver inte ha något annat. Alltså, men det är ju den värld, de här ungdomarna, det är ju vi som har ansvaret. Mm. Den vuxenvärlden som har ansvaret. Mm. Och vi lurar ju in dem i de här systemen.
Ja. Vi gör det. Och återigen, alltså det är alldeles för mycket för den här. Och du vet också, om man går in i väggen så orkar man väldigt få intryck till slut.
Mm.
Och det är också det här med att tänka stenåldersnisse, hans liv. Jag kanske fick lika mycket intryck på en livstid. Nu kommer jag inte ihåg om någon sa en dag eller en vecka i vårt moderna liv. Men när han satt där så gick han där på savannen och så rörde sig någonting i buskarna där. Hoppsan, ja, det var en antilop och sen kom det en till och sen lunkar man på några kilometer och sen kanske man hittar lite föda och sen... Ja, så tänder man elden och så åt man lite och så lunkar man på.
Vet du vad som kommer i min hjärna nu?
Äh?
Men gud vad långtråkigt.
Ja. Det är det vi blivit sämst på.
Ja.
Att ha tråkigt genererar sån stress.
Mm.
Och ju mer stressad du är, desto mindre klarar du av att ha tråkigt. Och när ibland kommer föräldrar så här sätt, men vad... Säg något viktigt jag ska lära mina barn. Vad behöver jag lära mig? Då säger jag, lär dem att ha tråkigt.
Ja.
Jag tycker det absolut viktigaste egenskap du kan träna för psykisk kommande god hälsa. Så är det att lära sig att ha tråkigt.
Det här får mig att tänka på en berättelse om just det här också. Det är den värld vi lever i, som jag sa alldeles nyss.
Mm.
Ja. En äldre indian som satt på sandbanken och metade. Och det här var en sån där underbart vacker natur och åtråvärd mark för att exploatera till turistattraktioner och så vidare, utbud. Så där dyker upp en man en dag och försöker övertyga den här indianen om att, förstår du, om jag får köpa din mark så kan jag göra stränderna här, här kan vi ha badplatser, där kan det vara boende och sen kan de köpa ut och fiska och ja, du kommer att tjäna så mycket pengar så att ja, du kommer att kunna vara ledig resten av ditt liv och sitta och meta. Och då tittade indianen på honom och sa, ja men det är ju det jag gör. Just det här att vi biter oss själv i rumpan. Vi ser inte längre än framför oss. Näsan alltså. Och ja, människan lurar sig själv. Men vad som var lite intressant i det här snacket, det här, den här delen, det var faktiskt att du har gett lite ledtrådar om hur man faktiskt kan välja att påverka sitt eget liv.
Mm.
Och det jag tar med mig härifrån, som känns mest lätthanterligt, det är att lära sig djupandas.
Mm.
Det bäddar för fortsatt arbete med att kunna välja våra beslut i livet.
Och jag tänker vikten av att vi kan inte välja våra tankar. Därför jag sa ju lite att hjärnan är återvinningscentral. Och det är ju så att de tankar vi hade igår, det är de sannolikt de tankar vi kommer få idag. Och så vidare och så vidare. Men man liksom bara ifrågasätter tankarna. Och jag brukar be poängsätt om hur skrämmande den här ångesttanken är 1-10. För då blir du den som har den här ångesttanken. Då är du inte ångesttanken. Och det här är viktigt att bara distansera sig och veta att jag är den som har de här tankarna. Då köper vi inte budskapet rakt av. Men på tal om indianhistorier så älskar jag den här gamla hövdingen som sitter och pratar med sina barnbarn. Och så säger han då, jag har en vit varg och en svart varg inom mig. Och den vita vargen, den tänker goda tankar och är snäll och tänker på andra. Men den här svarta vargen liksom tänker lite mer elaka tankar och lite mer självisk och så. Och då säger barnbarnet till hövdingen då, men vilken varg vinner, farfar? Och då säger den som jag tänker på mest.
Oh. Nu ryser jag.
Och det här är liksom att vi måste förstå att tankar bara är tankar. Jag tycker det är första steget till att må bra.
Ja. Det här kan vi fortsätta och prata i nästa program. För här börjar jag känna vikten av att definiera orden vi pratar om. Vad är gott? Vad är ont? Mm. Och så vidare.
Hur tänker du då?
Jo, men vikten också utav, vi slänger oss så mycket med ord idag. Mm. Och jag tycker det är viktigt alltså. Och till exempel, jag hamnade inför en skrift som jag tog till mig och började tänka på. Och då dök orden, reflekterar jag över det här eller begrundar jag det här som jag har tagit till mig?
Mm.
För mig är det skillnad mellan att reflektera och begrunda.
Okej, det blir jag spännande på.
Ja, jag skulle vilja spinna vidare på just det här, vad lägger vi för värden i orden?
Mm.
Och vi kan sitta och prata om ett begrepp tillsammans, några stycken. Mm. Och så visar det sig att vi har helt olika definitioner på vad det innebär. Och där finns det grund för missförstånd och så vidare. Men det lämnar vi till ett annat program.
Mm.
Och säger tack och hej för den här gången.
Okej. Tack för att ni lyssnade. Hörs igen.
Hej då.